Jajamän. Hörs jag bra? Ja, härligt. Jag heter alltså David Axelsson och är pastor i den här församlingen. Och vi ska som sagt fortsätta på vår gudstjänstserie Hemma hos. Som ju handlar om hur vi är Guds familj. Alla vi som tillhör Jesus, vi tillhör också varandra. Och vi är hans familj på den här jorden. Och förra veckan så talade Erika om hur det kan se ut när det tar sig praktiskt uttryck att vi är en familj och att vi har ett ansvar för varandra. Och vi tittade på hur det såg ut i den tidiga kyrkan i apostlagärningarna och hur vi också behöver omsätta det i praktiken i våran tid. Och idag har vi kommit till nästa del som har den här rubriken. Hemma hos farisén. För det som dramat handlade om och det som Susanne läste ur, det var ju att Jesus besökte en farisé. Och vi ska titta närmare på det avsnittet i Lukas 14 och vad det kan säga oss. Och det närmar sig det här ämnet från ett lite annat håll, kan man säga. Från Guds rikes perspektivet, och det kommer handla om hur vi ser på andra människor. Hur vi ser på varandra och på andra människor. Och Guds rikes perspektivet behöver ju genomsyra allting som vi gör som Jesu efterföljare. Så det ska vi fundera på tillsammans idag. Och Jesus kommer, som vi ska se snart här, han kommer hem till alla möjliga människor och hem också till fariseer. Och vilka var det? Jo, fariseerna i Bibelns värld var ju en gruppering inom det judiska folket. Man kan egentligen säga att de var som ett politiskt parti. De tillhörde makteliten tillsammans med en annan grupp som heter Sadduceerna som förekommer frekvent i Nya Testamentet. Så utgjorde de styrande i samhället. Hade en stor plats i det judiska stora rådet. Och Jesus går ganska hårt åt den här gruppen vid ett antal tillfällen. Han utmanar deras självrättfärdighet och deras hyckleri. Och deras privilegierade ställning. Men han går ju ändå hem till dem och äter. Så han hade ändå gemenskap med dem. Och det fanns oerhört problematiska saker i deras sätt att utöva ett andligt och ett politiskt ledarskap. Som absolut behövde utmanas. Men jag tänker också att vi behöver förstå att fariseerna var inte alltigenom onda. Ibland så får de lite väl mycket kritik och målas ut som någon slags personifiering av ondskan. Så var det ju inte. Vi har också exempel på fariseer som verkligen tog emot Jesus och som sökte upp honom och som stöttade det han försökte göra och det apostlarna försökte göra. Nikodemus är ju ett sånt exempel som kommer till Jesus. Han var ju medlem av Stora rådet. Gamaliel i Apostlagärningarna 5 är ett annat exempel. Så fariseerna var ju inte alltigenom onda på något sätt. De hade ju också en hel del goda egenskaper. De hade en stor iver för Guds ord och för att Guds vilja skulle ske och så vidare. Och den stora faran, tänker jag, med att utmåla dem som onda är ju att vi distanserar oss så väldigt från dem. Och missar ibland saker som Jesus säger som också borde träffa oss. För de som riskerar att vara fariseer i våran tid, det är ju vi som är Guds folk, som är kyrkan idag. Det är ju vi som är den etablerade andligheten, som vet hur allting ska vara och som vet vad Gud ska göra och inte göra. Och det har hänt många gånger att kyrkan faktiskt har stått på den fariseiska sidan och missat det Gud har gjort. Inte minst när Gud har gjort någonting nytt. Så vi får inte distansera oss för mycket till den här gruppen så att vi missar vad Gud faktiskt vill säga till oss när Jesus utmanar fariseerna. Vi kommer tillbaka till det. Mitt rike är inte av denna världen, säger Jesus. Det han talade mest om när han kom hit till jorden och började träda fram, det var: vad är Guds rike? Vad innebär det? Det är av ett helt annat slag än den här världens rike, säger han. Det är på många sätt det upp- och nedvända riket. Och Jesus berättar en massa saker som visar att det är på precis det sättet. Han säger det som Susanne citerade här, att de första ska bli de sista. Han säger att vi ska älska våra fiender. Att vi ska gå den extra milen. Att vi inte ska samla i lador och lägga på hög, utan att vi ska sälja allt vi äger och ge åt de fattiga. Han säger att den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Han säger att man måste bli som ett barn för att komma in i det riket. Han lyfter fram de som är fattiga i anden, de som sörjer, de som är ödmjuka, de som hungrar efter rättfärdighet, de barmhärtiga och de renhjärtade, de som håller fred och de som förföljs. Och så säger han, alla de här är de som är saliga. Guds tanke och vilja och dröm med sin församling och sin familj är att den återspeglar det här upp- och nervända annorlunda riket till den här världen. För att sån är Gud. Hur ser det ut? Jo, vi ska fundera lite på det tillsammans genom att läsa ett avsnitt i Lukas 14. Vi ska läsa tre olika stycken. Och vi börjar med de första sex verserna. När Jesus en sabbat gick in för att äta hos en av de ledande fariseerna vaktade de noga på honom. Då stod en man som led av vatten i kroppen framför honom. Jesus frågade de laglärda av fariseerna, får man bota på sabbaten eller inte? Men de teg. Han rörde då vid mannen och botade honom och lät honom sedan gå. Sen sa han till dem, om någon av er har en son eller oxe som faller ner i en brunn, drar han då inte genast upp honom även om det är sabbat? Det kunde de inte svara på. Det är ju intressant att se att Jesus blir inbjuden till en massa olika sammanhang. Ofta betonar vi ju att han blir inbjuden till de som var utstötta och marginaliserade och syndarna. Men han var ju också inbjuden till de framstående, till fariseerna, till de som styrde i samhället. Och här är han nu. Och denna gång var han inbjuden och det står att de iakttog honom noga. Förmodligen var han inbjuden just av den anledningen. De ville studera honom, de ville hitta någonting att anklaga honom för. Och han hade ju redan vid det här tillfället flera gånger rört vid människor på sabbaten och helat. Och sabbaten var ju den judiska vilodagen då, på lördagen. Och det fick man inte. Enligt den judiska läran så fick man inte göra någonting på sabbaten. Och så hade han kritiserat fariseerna och de laglärda för en massa olika saker. Så han var förmodligen inbjuden för att de ville studera honom och se vad ska han göra den här gången. Hela situationen är någon slags fälla gillrad för att sätta dit Jesus. Och framför honom står det en man då som lider av vatten i kroppen. Normalt sett skulle ju den här mannen inte alls vara hembjuden till en farisé. Utan alla sjuka ansågs ju vara orena i det här samhället. Någon man skulle ta avstånd ifrån. Och det är också en del av den här komplotten mot Jesus. Han hade förmodligen ingen aning om varför han var där. Han hade kanske beordrats av någon av de judiska ledarna i staden som visste om att Jesus brukar göra sådana här grejer. Att du ska komma dit. Och nu vill han se om Jesus skulle göra samma sak inför den här framstående farisén. Att han inte var en av gästerna är uppenbart när vi läser texten. Och så lämnar han också festen direkt efter att Jesus har helat honom. Och det är också därför som ingen svarar. När Jesus frågar dem, är det tillåtet att hela någon på sabbaten, säger han. Men de teg. De tänker, vi får väl vänta och se. Och Jesus förstår ju vad som är på gång. Han förstår ju och tänker, okej, är det spelet ni vill spela? Så han tar initiativet och frågar, är det tillåtet att hela någon på vilodagen? Och när de inte svarar så går han bort och så rör han vid den sjuke mannen. Förmodligen genom att han omfamnar honom och mannen blir frisk. Och sen frågar han dem, om någon av er har ett barn eller en oxe som faller ner i en brunn, drar ni inte då upp den direkt även om det är sabbat? De har inget att säga den gången heller. Och Jesus lyfter ju fram och pekar på deras hyckleri genom det han säger. Det är klart att ni hjälper ett barn. Det är klart att ni hjälper ett djur även om det är vilodag. Varför är ni arga på Gud för att han hjälper människor på sabbaten? Han avslöjar det som är deras hyckleri och det som är så godtyckligt i de här religiösa reglerna som Jesus kritiserar så ofta.
Och eftersom Guds rike är så oerhört annorlunda än den här världens rike, och Jesus konsekvent vägrar att anpassa sig efter det, efter de sociala regler som gällde, så händer det här gång på gång. Han konfronterar och utmanar de här sakerna som de alltid har gjort och det som styrde och ställde och gällde i samhället. Den sjuke mannen var säkert lika överrumplad som någon annan och tänkte, vad gör du? Du kan ju inte röra vid mig. Han var ju oren. Ingen fick röra vid honom. Och att göra det på en sabbat dessutom, det bryter mot alla möjliga regler på en gång. Och husets värd tänkte kanske något i stil med, hur vågar du? Hemma hos mig. Det är ju jag som är värd. Det är jag som bestämmer reglerna här. Och alla som tittar på tänker kanske, vad pågår här egentligen? Borde jag ens lyssna på den här Jesus när han gör såna här saker? Han vänder upp och ner på allting. Och sen fortsätter det. När han märkte hur gästerna valde ut de finaste platserna berättade han en liknelse för dem. När någon bjuder dig till bröllop, ta då inte den finaste platsen vid bordet. Kanske någon annan av gästerna är mer ansedd än du. I så fall kommer den som bjudit både dig och honom och säger till dig, ge honom din plats och då får du skamsen ta den nedersta platsen. Nej, när du är bjuden så gå och sätt dig på den nedersta platsen. När värden kommer ska han då säga till dig, min vän, sätt dig högre upp. Då blir du hedrad inför alla de andra gästerna. Var och en som upphöjer sig själv ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Festen fortsätter ju här och Jesus lägger märke till hur alla försöker få de bästa platserna vid middagsbordet. Och så berättar han den här liknelsen för dem. När man hade fest på den här tiden så fanns det ett så kallat honnörsbord någonstans. Och det var ju ett stort avlångt bord och så satt värden vid en kortsida. Och sen satt de mest framstående gästerna till höger och till vänster. Och så fyllde man på så efter den sociala status och ranking som fanns i samhället. Så de som stod lägst ner, åtminstone vid honnörsbordet, de hamnade vid andra änden. Så såg det ut. Och det här, precis som nu och precis som i alla tider, så fanns det en slags socialt rankingssystem. Och det är ju det som Johannes mamma till exempel syftar på vid ett annat tillfälle. När hon kommer till Jesus och säger, visst borde mina söner, Jakob och Johannes, få sitta på din högra och din vänstra sida. Det hon menar då är ju, visst är ju de dina två mest framstående lärjungar. De borde ju få de bästa platserna vid bordet. Och när Jesus kommer så vänder han upp och ner på allt det här. Även på den här sociala, självskrivna regeln som fanns i det judiska samhället. Och så säger han, sträva inte efter att få sitta längst upp. Utan var ödmjuk, låt andra i så fall flytta upp dig på den här skalan. Om du sätter dig själv för högt upp kanske det kommer någon som är mer ansedd och så får du flytta ner. Och eftersom de andra platserna då är tagna så kanske du hamnar allra längst ner. Vilken förödmjukelse, säger han. Ur denna situation som hände ofta när det var fest så plockar Jesus fram en gudsrikesprincip som är den här. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Med andra ord säger han att vi som är Guds rikes människor, vi är de som väljer att sikta lägre. Vi strävar inte efter att vara framstående i samhället. Vi strävar efter att vara ödmjuka. Han tar en självskriven social regel och så vänder han upp och ner på den och så säger han, det här är Guds rike. Och det är ju inte bara att Guds rike är annorlunda, utan det handlar ju också om att lära känna en Gud som är helt annorlunda. En Gud som är upp och ner och som är bak och fram. Och som älskar människor mer än de förtjänar. Som älskar människor som faktiskt vänder honom ryggen. Som älskar människor så mycket att han helar och återupprättar oss även när vi ibland själva är orsaken till våran smärta. Och vi vet inte riktigt hur vi ska hantera den här guden som älskar villkorslöst och vad det betyder. För vi är ju stöpta i den här världens sätt att tänka som innebär att jag älskar andra så mycket som jag tycker att de förtjänar. Vi räknar inte med dem som vi inte tycker tillför saker i våra liv. Vi dömer dem som inte är som oss. Vi sätter etiketter på varandra för att det känns tryggare för oss att veta vart vi har andra människor. Vi placerar dem i fack som säger att det är dem och det är dem och det är dem och det här är min sorts människor. Och det är precis det som pågår den här dagen. Och när jag tänker mig in i den här situationen så inser jag att jag identifierar mig lite för mycket egentligen med gästerna på bröllopet ibland. Som strävar efter att få en så bra plats som möjligt. Lite för ofta tänker vi ju så. Vilka kan jag umgås med för att knyta bra kontakter? För att bli lite mer populär? För att få lite mer social status? Vilka kontakter kan jag dra nytta av på olika sätt som är till min fördel? Inte minst ekonomiskt. Hur ofta tänker vi så här? När vi kliver in i ett rum eller ett nytt sammanhang. Vilka ska jag hålla mig nära för att på något sätt vinna fördelar i livet? Under ganska många år i tonåren så semestrade jag på Öland. Från att jag var 16 år så åkte vi dit varje år och bodde på Bödagården. Och första året jag åkte dit, det var jag och så var det Kåre Karlsson, Brolis Woolis och Smille Smilies. Och jag kallades för Slark på den här tiden. Så vi var ett järngäng. Och när vi kom ner dit första året så märkte vi ganska snart att det finns ju ett väldigt stort innegäng här på Bödastranden. Och vi förstod det när vi pratade med olika människor att de här träffas ju inte resten av året. Utan de kommer hit under en eller två veckor och så hänger de här på stranden och så är de kungar och drottningar här. Och det var ju liksom göteborgaren som hyrde ut jetski och hade långt hår. Han var ju ascool tyckte vi. Och så apan, han hade väldigt långa armar och var duktig på volleyboll. Vi hade våra egna smeknamn på alla. Och så hade vi, efter första året vi hade varit där, så kom vi på en plan till nästa år. Vi ska försöka växa ihop med innegänget. Om vi kommer ner ganska tidigt på stranden och så sätter vi oss hyfsat nära där de första kommit. De var ju ett jättestort gäng och alla kom och anslöt och så tog de upp halva stranden. Då borde vi på något sätt växa in i innegänget när alla har kommit. Så att då kanske vi helt plötsligt ingår i det. Jättebra plan, eller hur? Och vad tänkte vi skulle hända då? Vilka fördelar tänkte vi att det skulle innebära för oss om vi helt plötsligt hade suttit inne i det som kallades för innegänget på Öland? Men ibland tänker vi så här. När det kommer till kändiskap till exempel. Jag såg Ulf Lundell vid ett övergångsställe. Eller Robinson Robban var på fest i Finspång och jag såg honom på avstånd. Varför blir vi upprymda av sådana saker? Som att det skulle ge oss några fördelar i livet att vi har råkat se någon människa som är lite grann känd. Ett annat år på Öland lite senare så gjorde vi som vi alltid gjorde. Vi köpte frukost i affären, så kallad pundarfrukost. När man gick in och tog en limpa och ett juicepaket. Och ville man lyxa till det så tog man även en skinkost som man tog mellan tuggorna så här. Och så hade jag köpt mina grejer och satt ute på en bänk utanför. Och så satt en dam i 65-årsåldern där. Och vi satt och pratade lite medan jag väntade på mina kompisar. Och helt plötsligt stelnar hon till och blir som paralyserad. Jag tänkte, vad händer nu? Och då pekar hon så här och så viskar hon: Jard Samuelsson. Det är Jard Samuelsson. Och Jard Samuelsson kom ju och gick förbi där. Och han är ju en legendar i kristna kretsar. Ingick i bandet Samuelsson. Så ägde ju Löttorp på den här tiden. Och hon var så paralyserad av att han gick förbi där på campingen. Där han ju alltid fanns varje dag. Så att hon kunde inte fortsätta samtalet. Förrän han hade gått iväg och försvunnit utom synhåll. Vad är det med oss människor som gör att vi ibland fungerar på det sättet? Det är ju precis det som Jesus utmanar på den här festen han kommer till. Varför strävar du efter social status? Vad tror du det ska göra för skillnad att du har sett den eller den eller känner den eller den? Jesus anpassar sig inte till vårt sätt att tänka och värdera, utan han visar att Guds rike fungerar ju på ett annat sätt. Han sa det också till den som hade bjudit honom: när du bjuder på lunch eller middag, Bjud då inte dina vänner eller syskon eller släktingar eller rika grannar så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du bjuder till fest, bjud fattiga, handikappade, lama och blinda. Salig är du då eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Du ska få din lön vid de rättfärdigas uppståndelse. Här vänder sig Jesus helt plötsligt direkt till den som är hans värd. Som inte är vem som helst utan som är en framstående farisé och ledare i samhället. Och så utmanar han det som pågår i just den stunden. Han säger, varför bjuder du bara de som kan bjuda tillbaka? De som tillhör samma ekonomiska och sociala nivå som du själv. Eller är av samma typ av personlighet som du själv. Är inte det att bjuda för att det i slutändan lönar sig? Alla som har rest utomlands har ju kanske upplevt den här känslan. Det som händer om man helt plötsligt förstår att någon annan är svensk. Om man hör någon prata svenska eller räknar ut. Ja, men där är ju någon som är svensk. Så upplever man ju genast ett band till den personen. Här är någon som förstår mig. Här är någon som tänker på samma sätt. Som förstår mina seder och mina koder. Och det är någonting med den mänskliga naturen som gör att vi fungerar så. Vi dras till dem som är på samma sätt som mig. Som är lik mig. Som klär sig som mig. Som tycker om samma saker som jag gör. Som tänker på samma sätt. Vi bygger vänskap på sådana saker. Vi känner en trygghet i det som är välbekant. Här hittar vi de sociala sammanhang som vi föredrar och känner oss bekväma och hemma i. Och det är därför vi är så oerhört segregerade som mänsklighet många gånger. För vi grupperar oss bara med de som är lika oss själva. Och det kan handla om ras och kultur och språk och religion och klass. För de som tillhör samma grupp som oss när det gäller olika sådana saker. Det är de som vi förstår oss på lättast. Och som vi känner förstår oss. Så när vi ska ha fest. Eller när vi bjuder hem någon. Eller när vi ska umgås med någon. Så är det ju dem vi bjuder. Precis som det var för farisén. Och Jesus utmanar det. Jag tror inte han säger att vi aldrig ska bjuda våra släktingar och våra vänner och de vi är bekväma med. Det är inget fel i det i sig. Men det Jesus säger här är att om vi ska representera riket, Guds rike, så måste det vara annorlunda med oss på något sätt. Att hela tiden umgås i de sociala mönster där man är som mest bekväm, det är ju normalt mänskligt beteende. Men vi ska ju inte definieras och styras av det som är normalt utan av hur Guds rike ser ut. Och därför är vi tänkta att sticka ut. Vi är tänkta att gå mot strömmen på många sätt. Och då behöver vi ha ett hjärta och ett sinne som går utöver det normala. Det som människor förväntar oss. Och som då visar på skönheten i Guds rike. Och en sån sak är att se människor som alla andra ignorerar. Att bjuda in människor i ditt liv som inte tillhör ditt normala umgänge. Som du inte kanske känner dig bekväm med. Som inte ser ut som du och pratar som du och tänker som du. Som kanske är utanför alla människors normala umgänge. Vi har ju en kallelse som representerar Guds rike att se dem och bjuda in dem. Det finns ju ett sätt att ta till sig det här som Jesus säger i den här texten som gör att vi kanske helt missar poängen i det Jesus säger. Och det är ju att tro att Jesus uppmanar oss att någon gång ibland göra en god gärning. Det är inte det han säger. Att vi som är privilegierade på många olika områden någon gång ibland ska pytsa ut åt den som har det lite sämre. Det är inte det han säger. Om vi närmar oss människor på det sättet så riskerar vi att vara nedlåtande och förminskande mot andra. Och det enda vi egentligen åstadkommer då är att vi själva känner oss lite bättre en stund. Det Jesus talar om är en förändrad attityd och en förändrad livsstil. Och sen är det viktigt att förstå också att när Jesus uppmanar oss att göra det så är det inte framförallt för att välsigna andra, även om vi också gör det. Utan för att vi blir välsignade av det. Vi behöver de som är annorlunda än oss. De som är utstötta och som är marginaliserade för att växa själva i våra liv. När vi umgås med människor som ligger utanför våra sociala mönster, då ändras vårt perspektiv. Det smala, inskränkta perspektivet som kommer av att bara vara med sådana som är som mig och som tänker som mig tvingas att bli större när vi tar in människor som inte passar in i den mallen. De som är annorlunda. Du och jag behöver dem. För att se att Guds rike är så mycket större än våra normala tillvaro. Och du kommer bli mer präglad av riket genom att bjuda in dem i ditt liv. Inte som en enskild händelse, inte som att då och då försöka göra en god gärning, utan som en livsstil där vi medvetet söker upp sådana människor för att präglas av det upp- och nedvända riket som värderar saker och ting annorlunda. Och när vi gör det, då bjuder vi in människor till fest. Precis som vi såg i dramat. Och det som följer i nästa stycke, om vi hade fortsatt läsa Lukas 14, det är att Jesus berättar liknelsen om festen. När vi präglas av riket på det sättet, så att det är det som läcker ut, att det är någonting annorlunda med dem som följer Jesus, då förstår ju människor vad det är de är inbjudna till. Och den inbjudan har ju redan gått ut till alla människor. I och med Jesu död och uppståndelse och att han installerar det nya riket, den nya världsordningen, så står ju den inbjudan öppen. Men precis som i dramat så måste ju människor förstå att de är inbjudna och vad de är inbjudna till. Och vi som representerar det riket behöver ju vara de som ger den inbjudan till människor. Och det är en inbjudan som säger att vem du än är, vad du än har gått igenom, vilken social status du än har, så finns det en Gud som har gett sitt liv för dig. Som älskar dig villkorslöst. Korset är ju ett uttryck för vad du är värd. Det yttersta uttrycket för vad du är värd. I Guds ögon är alla människor värda att ge sitt liv för. Vi värderar annorlunda ibland. Vi gör skillnad på människor. Korset gör inte skillnad på människor, utan säger till alla, du var värd att dö för. Finns du här som inte har svarat på den inbjudan, så har du en möjlighet att göra det idag. Jesus själv bjuder in dig till den himmelska festen. In i hans närhet, som innebär att du idag kan få ett förvandlat liv. Som innebär att du här och nu kan få ta emot all den förlåtelse och upprättelse och tröst och frid och hopp och kärlek som du djupast sett längtar efter och som bara finns hos Jesus. Och för oss som redan har svarat ja på den inbjudan, så är ändå Jesu utmaning tydlig till oss idag. Vi behöver en förändrad blick. Vi behöver fundera på hur vi ser på varandra, hur vi ser på andra människor. Hur vi representerar riket på ett trovärdigt sätt. Vi kommer gå över till en stund av lovsång och reflektion och gensvar nu. Ann-Britt kommer spela ett stycke för oss till att börja med, där vi får tid att fundera över det här. Vad innebär egentligen det som Jesus säger till oss? Och sen får vi också möjlighet att gensvara och uttrycka en respons på det Gud gör i våra hjärtan. Och det kan vi göra genom bönestationerna som fortfarande finns här. Det kan vi göra genom personlig förbön. Det finns förebedjare som är beredda att be för dig. Vill du ta emot Jesus i ditt liv och svara ja på den inbjudan, så gå till dem eller sök upp mig. Vill du ha personlig förbön för att du längtar efter en förändrad blick? Du längtar efter att bli mer präglad av Guds riket. Så kom och uttryck det. Få någon som lägger händerna på dig och ber för dig. Är du sjuk eller har ont någonstans, så vill vi gärna be för dig. Att Guds rike har brutit in innebär att vi också ibland får se människor bli helade. Och genom att lägga fram det inför Gud så kan vi ibland få se sånt hända. Och det värsta som kan hända om vi kommer fram och ber om förbön, det är att vi får en medmänniska som tänker på dig och som ber för dig och som bryr sig om dig en stund. Det är det värsta som kan hända. Så längtar du efter någonting, så ge respons på det. Låt Gud verka i ditt liv. Vi tar en stund inför Herren och lovsjunger tillsammans och reflekterar tillsammans. Vi ber först.